Välkomna ska ni vara till Slaget med mig, Bettina Sågbom. Det har pratats mycket om drönare och det här med att kriget, åtminstone kriget mellan Ukraina och Ryssland, kommer oss allt närmare och utförs närmare våra gränser. Och det ska vi lite tangera idag också. Nämligen, jag ställer frågan, vad gör kriget med miljön? För att Ukraina har under de senaste veckorna anfallit flera ryska oljeraffinaderier och hamnar i Finska viken. Och röken från de här bränderna har bland annat gjort det omöjligt för flygplan att landa i Sankt Petersburg åtminstone. Och i Finska viken så ligger det, eller låg åtminstone ännu för några dagar sedan, omkring 40 fartyg ur den ryska skuggflottan. Som hade då ankra och tvinna runt där eftersom de inte kan ta risken att åka in till de här oljehamnarna som har utsatts för angrepp. Hur stor är risken för en miljökatastrof i det här området och hur påverkar den brinnande oljan luften och havet? Och kan miljöskadorna av ett krig begränsas geografiskt eller är det nu liksom hela jorden som drabbas? Det här ska vi diskutera idag här tillsammans med Leif Schulman, generaldirektör vid Finlands miljöcentral. Välkommen.
Tack.
Och Vanessa Ryan som är havsexpert vid Finlands WWF. Välkommen.
Tack.
Och det där förhandsinformationen hade stått ännu att jag skulle haft en tredje deltagare. Jag ser det nu här från början att han har tyvärr blivit sjuk och kan inte medverka. Det skulle ha hjälpt en person med insyn i meteorologiska frågor. Men det är vi nu här och jag vet att ni är insatta i den här problematiken, även ni. Alltså, för det första, när olja brinner... Vad kommer ut i luften om vi säger nu att en oljehamn brinner? Vi har sett bilder, det är svart rök, men vad innehåller den? Om jag börjar med Leif Schulman.
Ja, nu måste vi först kanske lite specifiera vad är det som brinner faktiskt. Alltså, enligt de uppgifter vi har så har vi där i Primorsk högst antagligen en råoljebrand. Och däremot där i Ust-Luga så brinner antagligen tung eller lätt brännolja plus sen också sån här gaskondensat, LNG. Mm. Och det beroende på vilka ämnen som brinner eller vilken sammansättning som brinner så är förstås utsläppen också annorlunda. De här, kanske kan man säga generellt att de här råoljebränderna är värst på det viset där. Som namnet säger, det är en ospecifierad blandning av en massa ämnen. Man bränner ju inte råolja som sådan i något det där, energiproduktion till exempel. Så därifrån kommer en massa svaveldioxid, kväveoxider, sot förstås, partiklar, tungmetaller och så vidare. Så det är ganska skadliga utsläpp som kommer. Sen igen den här gaskondensatet till exempel, när det brinner så här ofullständigt i en sån här okontrollerad...
Alltså det här LNG.
Precis. Ja. Tankbrand, så där, det är den som har producerat den allra svartaste röken. Att där kommer en väldig massa sot för att den där, ja, för det brinner ofullständigt. Så ja, det faktiskt då beror på vad som brinner, hur det brinner. Så man kan inte liksom, det är så enkelt bara ge ett svar på vad det riktigt är som kommer ut.
Mm. Men sotpartiklar i alla fall, alltså det vi ser, det är svart, är det så?
Jo, svarta röken tyder just på det att det är ofullständigt brinnande och där är mycket sotpartiklar.
Hur sprider sig sotpartiklar?
Förstås allt som kommer från en brand sprider sig med vinden i luften framförallt. Det är liksom det primära sättet hur det sprids och då beror det ju förstås på vindriktningen. Vart och hur, alltså kraften av vinden och vidriktningen, att vart och hur det sprider sig. Sen kommer det förstås ner med regn nog också. Att har vi moln av skadliga ämnen i luften och det kommer ett rejält regn så då sköljs det ner till marken. Och sen förstås kan det också sen rinna vidare om det spolas i vattendrag. Så det kan man kalla sådant sekundärt spridande sen av
samma. Är det liksom kontaminerat vatten då?
Ja, i det fallet ja, om det är regnvatten som spolar ner. Ja.
I samband med Iran alltså, så där så har man ju också tuttat eld på flera sådana här oljeanläggningar av olika slag. och där talar man om ett svart regn som är verkligt giftigt och ställer till med till exempel hudskador. Man kan få huvudvärk, andningsproblem och allt möjligt sånt här. Men Vanessa Ryan, du är havsexpert och det där. Man tänker ju ofta då på miljökatastrofer i samband med oljeanläggningar och rostiga oljefartyg. Oljetransporterande fartyg borde jag säga. Så då tänker man ofta på oljeläckage direkt i havet. Men om vi håller oss en stund kvar vid de här sotpartiklarna. Det regnar ner alltså så kallat sån här svart regn. Landar i havet. Vad innebär det för alltså havsmiljön?
Ja, no, Leif antydde här till exempel på att det finns i de här avgaserna som nu bildas, kväve och svaveloxider, som förknippas med surt regn, så att säga. Det vill säga en försurande inverkan på havet, som ju har en väldigt negativ inverkan också på havsorganismer som ska lägga ner kalkskal till exempel. Så med långtida, om det är en långtida påverkan, så kan det ha inverkningar på havsorganismer. Sen kan det också i samband med den här avgasbildningen bildas sånt här marknära ozon, som också kan vara väldigt skadligt både för människor och miljö och så vidare. Så det är nog en fråga om att helt enkelt följa med nu. Och det enda sättet man kan följa med de här långtida påverkningarna är genom att ta vatten- och jordmånsprover och följa upp att är där någon slags till exempel tungmetallbelastning. Tungmetaller känner vi ju alla till att de ackumuleras också i näringskedjan och kan ha sen långsiktiga inverkningar.
Du talar marknära ozon. Kan du precisera mer? Alltså, vad handlar det om?
Ozon som finns i princip på ett ställe där det inte borde finnas. Så det är inte så hälsosamt att andas in till exempel.
Okej, människor som vistas i regionen och sådär, så det är klart att de känner lukten av olja som brinner, alltså rök. Och det säkert mår man inte alls bra av, men ser man det här som, ska vi säga, märker man av det här som är osynligt för öga också? Gaserna och...
Inte alltid. Det beror på nu igen vilka gaser vi pratar om. Det bildas till exempel från de här avgaserna kommer etan, metan, bensen och så vidare som är väldigt skadliga. Och så har vi... Det kan vara väldigt svårt att bara så där på lukten avgöra att finns det eller finns det inte. Klart att den här röken, sen om du står i ett rökmoln så kommer du att känna av den här lukten av det och också se det väldigt tydligt.
Vi har ju talat mycket här om att smältande poler och sånt, att det som är farligt är just att metangas liksom slipper ut i atmosfären. Är det inte, om jag nu, jag är jättedålig på fysik och kemi och sånt här, jag var i skolan redan, det enda jag hade villkor i, men så mycket har jag förstått att när LNG alltså brinner också så här obehärskat, så är det just metanutsläppen som blir stora.
Det stämmer, ja. Alltså LNG är ju för det mesta metan, kondenserad metan. Så en kubik LNG motsvarar ungefär 600 kubik metangas. Och det där, nu antar vi att när en sån här LNG-container brinner där okontrollerat, så slipper det från också ren metan som inte brinner. Mm. Och det är ju en det där, stark sån här växthus. Gas, alltså den här kraftigare värmande effekten än koldioxid. Så våra experter, jag måste lite här riktigt kolla från mina anteckningar, har räknat ut åt mig att om vi tänker att den där, det är enligt våra uppgifter en sån här 40 000 kubikmeter stank av LNG som brinner i Ustluga. Och det motsvarar då ungefär 1,4 miljoner ton koldioxid till sin värmande effekt. Det låter mycket, men hur mycket är det? Det motsvarar ungefär 300 000 personbilars årsutsläpp. Så ungefär 10% av finska bilarna. Nu låter det ännu mer. Samtidigt är det endast 5% av olje- och gasindustrins globala dagliga metanutsläpp. Så det är liksom, man måste sätta det i perspektiv att det här, skulle jag säga, man kan dra en sån generell slutsats att det här är nog mera än de här avgaserna och gasutsläppen är mera ett lokalt problem än än ett globalt problem för till exempel klimatet. Men nu talar jag nu alltså om gaser, inte om själva oljan. Det är sen en annan fråga som vi kanske behandlar.
Ja, det gör vi. Det där det sot är ännu. Det förstår jag också, alltså man har ju redan, det här jag läst liksom för 20-30 år sedan redan om det här, att man ser att snötäcke också uppe vid polerna kan vara täckt av att det är sot på dem. Och då har man talat om alla möjliga utsläpp som transporteras med jetströmmen och så här. Märks sån här krigföring just då när det brinner mycket och det smälls bomber och allt det här, så märks det av också som ökad sån här smuts helt enkelt som transporteras vidare, vet ni?
Nu är jag nog kanske inte riktigt rätt person att svara på den här frågan, men nu ska jag säga, liksom, vi har pratat här före sändningen också om det här att till exempel sand från Sahara transporteras långa sträckor och vi får fina solnedgångar och så vidare. Att nu är det ju tydligt att de här avgaserna och utsläppen rör sig långa, långa distanser. Att det är inte alltid frågan om att det skulle bara vara lokala påverkningar.
Det stämmer. Jag har inte heller några siffror på hur och inte ens information om man direkt kan märka till exempel i polärområden att nu är det en period av krig. Å andra sidan så har vi väl nog krig mer eller mindre hela tiden. Men att det där, jag skulle säga att det kanske inte liksom sådana här specifika effekter som vi ska se på. Jag tycker att den där helhetsbilden är ju den att det här visar bara hur vansinnig den här vår fossilbaserade ekonomi och energiproduktion överhuvudtaget är. Den är sårbar, den är miljövårdlig, antingen kan det då komma i sådana här liksom olyckshändelser eller krigssituationer, men de här siffrorna som jag citerade här tidigare så bevisar att hur stort eller hur liksom vansinnigt stort maskineri hela den här fossila bränsleproduktionen är. Och det där, det är ju liksom, det tycker jag det som vi ska ta hem av det här. Att det här bara poängterar att det är ett dåligt system som vi har. Och det är liksom uråldrat att vi ska bort från det. Vi måste ha en energiomställning som leder till att vi inte mera producerar fossila bränslen och använder fossila bränslen. Nära heller den där mängden som vi gör nu.
Absolut, där håller jag absolut med Leif och det där, just den här sårbarheten också, att det är inte bara den här grymma klimatpåverkan som det har, men också sårbarheten, och just i sådana krigs- och krissituationer så ser man ju den här sårbarheten extra mycket.
Det är ekonomiskt sårbart också, har vi märkt nu med det här pågående kriget i alltså Iran, där det här Hormuzsundet då, att nu talar vi om, vi hörde just här tidigare idag i nyheterna att hur olje eller hur bensinpriserna nu flyger i luften och det är antagligen inte slut ännu heller, att det stiger väldigt mycket. Så, men det där, om vi ännu tittar på de här områdena nu, för när man ser på kartan så ser man så här, och jag förstår att i Finland så finns det de som börjar bli oroliga, särskilt de som bor i typ östra delarna, sydöstra delarna av landet, som redan har känt lukten av rök, och det är inte nu skogsbrand utan det är liksom sån här annorlunda röklukt. Vad tänker ni alltså om det här, att deras hur utsatta är det? Räcker det att om du känner lukten av den här röken att vara orolig för kontaminering?
No, jag skulle säga att här lönar det sig nu att följa Räddningsverkets instruktioner. Och om man mäter höga mängder skadliga ämnen i luften så kommer det nog instruktioner att söka sig inomhus och stänga fönster och dörrar och sånt som är kutym vid sådana här situationer. Så jag skulle inte vara på det viset bekymrad. Det är klart att vi är olika känsliga för luftföroreningar helt på personlig nivå.
Och annars också på våren så vet man ju att många lider än bara av gatudamm.
Visst. Men att det är kanske inte det egna luktsinne som man ska gå efter, utan snarare då det där Räddningsverkets instruktioner. Så här, det här skulle vara min sån här generella det där tips.
Jo, jag håller med Leif där att följa Räddningsverkets instruktioner, men sen också det där att följa med sina egna symptom, om man får symptom, så anmäla om det också. Att har man till exempel luftvägsproblem eller lider man av hjärt-kärlsjukdomar, så kan man vara känsligare för sånt här. Särskilt åldringar och små barn också kan lättare få just de här luftvägssymptomerna och så vidare. Så lönar sig ju såklart att följa med också det.
Vi kanske bör poängtera här nu att varför det här man attackerar just sådana här oljehamnar och sådana här. I synnerhet när det gäller då Ukraina, så är ju orsaken den att man på det här sättet försöker såga av en ekonomisk gren för Ryssland, som då har de här fartygen, de här ofta väldigt dåligt kikvarande fartygen ur skuggflottan, flaggade på diverse olika ställen, som helt enkelt bryter den här bojkotten av ryska produkter och hämtar då olja från hamnarna där som transporteras, och på det sättet då matar Putins krigskassa. Så det är ju det som är orsaken till att man gör sånt här. Hur ser ni på att man använder alltså energi överhuvudtaget? Det här händer ju överallt i världen när det blir krig. Att det här utnyttjas på det här sättet.
No, alltså, det förstås kan man säga på många sätt, för det första omoraliskt, och det anses väl delvis som krigsbrott också om man direkt attackerar energiinfrastruktur, så som vi har fått läsa otaliga gånger att Ryssland gör i Ukraina, med att liksom avsiktligt förstöra energiproduktionen och på det viset förminska det där stödet för kriget bland ukrainare. Sen det här som Ukraina nu, deras strategi att attackera Rysslands inkomster som de finansierar sitt krig med, så tycker jag är vettig och väl uttänkt, precis som våra nationella ledare här konstaterar. Och jag vill här också ta upp det att det verkar som att Ukraina i de här attackerna tar i beaktande faktiskt miljösynvinklar. Så vitt vi vet så har de inte attackerat ett enda tankfartyg, ett lastat tankfartyg. Vi vet att de har attackerat tomma fartyg av den här skuggflottan och också sådana LNG-fartyg, men inte oljetankar som transporterar last. Och det är knappast ett misstag, utan det är nog säkert helt uttänkt, just för att de inte ska förorsaka sådana här okontrollerade miljökatastrofer.
Vanessa Rain.
Så här generell kommentar gällande liksom krigssituationer och miljön, så är det ju ofta en sak som man liksom funderar alldeles för lite på, att vilka miljöpåverkningar krig har. Och det är ju självklart att i varje krigs- och krissituation så blir det stora miljöpåverkningar. Och det här är ju någonting som inte sen bara naturen och naturens mångfald lider av i flera årtionden ofta efteråt, utan det är ju just också civilbefolkningen som får lida sen av de här påverkningarna som det har. Är det sen förstörd, kontaminerad jordmån eller vattendrag som är kontaminerade, eller fiskbestånd som decimeras, eller jordbruksmark som är obrukbar efteråt.
Ja, vi har just hört förresten att Kroatien har ju nyligen firat det att man nu på riktigt så där officiellt är minfria. Och då talar vi om ett krig som pågick för 30 år sedan. Mm. Och det där, så här lång tid har det tagit, och de har ändå fått hjälp att få alla områden brukbara igen, så att man kan garantera att nu finns det inga minor kvar efter kriget. Det där, nu talar Leif Schulman här om alltså det här att attackera ett lastat tankfartyg. Och att Ukraina helt tydligt har undvikit att ställa till med sådant. Men vad om det skulle ske ett misstag? Alltså, eller om någon med avsikt skulle tänka att nu det där, roddar vi till det lite här. Och så rinner det ut en massa olja i östra delen, där det ofta gäller i Finska viken. Vad säger du, Vanessa Rajan? Hurdan situation skulle det vara?
Det skulle nog vara en absolut katastrofal situation. Våra myndigheter förbereder ju sig på att tillsammans med grannländerna kunna kontrollera och plocka upp då ungefär 30 000 ton olja. Vilket skulle betyda två sådana här deltankar i ett fartyg, ett tankfartyg. Och vi talar om grymma mängder olja när vi tänker på 30 000. Och det är ju inte ens liksom det där maximala som i en olyckshändelse kan rinna ut. De här fartygen transporterar ofta 150 000 ton råolja, vilket är en väldigt, väldigt stor mängd. Och det sprider sig väldigt snabbt. Vi har ju förstås förmågan att samla in också. Vi har Försvarsmakten har 3 större oljebekämpningsfartyg. Gränsbevakningsväsendet har 3. Och så har vi förstås andra mindre fartyg också som deltar i den här oljebekämpningen. Och så litar vi ju på att våra grannar nu i det här läget, Estland och Sverige och de andra EU-länderna kring Östersjön kommer och hjälper oss ifall det sker en olycka. Men det, eftersom vi befinner oss på ett område, Finska viken, väldigt nära till stranden, så är det nog väldigt svårt att undvika att olja också ska komma och kontaminera stränderna.
Hur oroliga är ni på WWF för det att det nu faktiskt tvinnar på en massa fartyg som uppenbarligen de vågar inte åka in till hamnen? Men där finns en massa, man ser på marine traffic, den här som alla har så att säga tillgång till, att där är fullt nu med fartyg.
Ja, jag var faktiskt i morse också och kollade marine traffic bara för att kolla vad det fanns. Och där är över 40 kemikalie- och oljefartyg som nu cirklar där, står stilla eller väntar på att få komma vidare. Och där är flaggat i Liberia och Antigua och Barbuda och alla de här vanliga så att säga bekvämlighetsflaggorna som det där, som de här fartygen då använder. Så vi är nog väldigt, väldigt, väldigt oroliga och har varit det nu redan i flera år sedan det här kriget började och de här fartygen började, de här dåliga fartygen började kretsa här på Östersjön. Så väldigt oroliga och risken tas ju nog på allvar att våra myndigheter är också nog väldigt, väldigt medvetna om situationen och sådana här nära på situationer uppstår ju rätt ofta.
Vad är en nära på situation i det här?
Nära på situationer där man måste helt enkelt ta kontakt med fartyget och säga att nu är ni på väg på grund eller en kollision är nära eller så vidare. Och många fartyg som man också sen har kontrollerat och funnit att de har mycket liksom fel som borde innebära att de inte ska vara i trafik.
Mm. Är vi tillräckligt förberedda på att göra någonting åt det här? Alltså du sa att ni har samarbetat där, men är det här kapaciteten du räknar upp just, är den tillräcklig?
Kapaciteten är... För det är alltid svårt att säga att är kapaciteten tillräcklig. Vi kan inte heller liksom i all oändlighet utöka vår kapacitet. Det är helt också en kostnadsfråga och en fråga att är det här liksom vettig användning av pengar och så vidare. Vi är bra förberedda, men vi har också ett behov av att till exempel då för räddningstjänsterna, räddningsverken som jobbar då på kusten och ska vara ansvariga för den här kustnära oljeuppsamlingen, så se till att de får upprätthålla och utveckla sin utrustning och sina båtar och så vidare för att kunna upprätthålla en bra nivå. Så det är inte en fråga om bara att hela tiden utöka och skaffa fler fartyg, utan det är också en fråga om att upprätthålla det man har, utbilda folk att använda den här utrustningen och så vidare. Och sen hela tiden utveckla det här samarbetet, för om det är fråga om en jättelik oljeolycka så kommer vi att ha gränsbevakningsväsende och ett flertal olika regionala räddningsverk som samarbetar och också sen då kapacitet och hjälp från utlandet.
Mm. Leif Schulman, vad säger du om den här kapaciteten? Eller?
No, den, precis som Vanessa sa, så man måste ju liksom ha några scenarier enligt vilka man förbereder sig. Och Finland hade, precis som hon sa, då förberett sig på ett sånt här 30 000 tons utsläpp. Det är inte en hemskt sannolik händelse för kedja som kunde leda till det. Alltså en oljetankar, precis som Vanessa nämnde, har då deltankar. Får den ett läckage så är det högst antagligen en deltank. Det att de bär på 100-150 000 till och med ton. Så det att allt skulle komma ut i havet på en gång är inte sannolikt eller kan man säga, nästan inte ens möjligt. Så nu är det där bedömningen, är det den att vi är tillräckligt förberedda. Men det här betyder ju inte att det skulle ändå vara problemfritt. Alltså det är en väldigt arbetsdryg, dyr, lång operation att städa efter ett stort oljeutsläpp. Och det är klart att vi har väldigt utmanande förhållanden. Delvis på grund av klimatet förstås. Det är svårt att bekämpa olja bland is till exempel. Ja. Och sen förstås vår kust är väldigt utmanande. Det finns en otaliga mängder med holmar och skär och därmed stränder som
kan
bli smutsade. Men att samtidigt så det där tycker jag nu liksom att vi också ska komma ihåg att just att för tillfället har vi inte något oljeutsläpp. Även de här krigshändelserna i de här ryska oljehamnarna, så de har inte förorsakat oljeutsläpp i havet, så vi kan bedöma. Vi följer med situationen med hjälp av satellitbilder. Och just Luga har vi upptäckt ett litet läckage som möjligen är antingen olja från en oljetank eller sån här skum som räddningsverket använder för att släcka de här bränderna. Men det är ett mycket begränsat litet område. Vi alltså kan identifiera oljebommar i vattnet från satellitbilden. Men sannolikheten att de här händelserna skulle leda till stora oljeläckage är väldigt liten. De här oljehamnarna är byggda med säkerhet i tankarna. Där finns olika anordningar, jordvallar runt de här behållarna och så vidare. Så att vi talar alltså inte för tillfället om en situation var vi skulle ha ett stort oljeläckage i vattnet. Inte heller om stora sannolikheter att det skulle leda till det.
Man får ju den bilden bara när man talar om den här skuggflottan, att det är sådana, och de ser ganska hurriga ut också, att det är sådana här rostiga burkar som åker omkring där. Men du menar att det ändå uppfyller de kraven?
Nej, det menar jag inte. Ja. De här oljetankrarna, de är absolut en risk. Jag vill inte påstå något annat. Mm. Men man bara att man ska man liksom förstå att de här, som myndigheter gör vi i Finland hela tiden sådana här riskbedömningar och planerar enligt scenarier. Det är inte en händelse att man har valt att förbereda sig på 30 000 ton eller ett potentiellt maximalt utsläpp på 30 000 ton, utan det anses som en sån här realistisk, samtidigt osannolik, men en sån här realistisk övre kant som vi måste vara förberedda på.
Ja, jag skulle tillägga att de här skuggfartygen, okej, man kan prata om rostiga burkar och deras försäkringsskydd är ofta okänt, deras egna förhållanden ändrar sig hela tiden och så vidare, deras besättningskunskap och liksom förmåga att hantera krissituationer känner man inte till och så vidare, så det är många sådana frågetecken gällande de här skuggfartygen, så risken är nog liksom, om man jämför med vad risken var för 10 år sedan, så har den nog ökat nämnvärt nu när de här skuggfartygen rör sig här, och nu när vi har en situation där vi har liksom tiotals fartyg som bara sitter och väntar, så är det ju oroväckande. Samtidigt måste man också komma ihåg att de här olyckorna brukar ju inte heller hända när det är en sån här fin, vacker, solig, lugn dag, utan det är just i de här stormiga väderförhållandena och så vidare, vilket också sen innebär att de här oljebekämpningsuppdragen kommer att bli svårare. Mm. För när vindhastigheten uppnår en viss hastighet och våghöjden blir för hög, så kan inte heller våra oljebekämpningsfartyg samla in den här oljan. Och de här oljebommarna eller oljelänsarna så fungerar inte heller fullständigt.
Du sa, Vanessa Rajan, här tidigare att det talas alldeles för lite om det här, alltså miljökonsekvenserna av krig. Vem borde föra den diskussionen?
Ja, kanske talas det för lite, men att jag kan ta som ett exempel här från det här ryska offensiva kriget i Ukraina. Ukraina har ju faktiskt redan för några år sedan, faktiskt, man kan säga liksom i början av det här hetsigare skedet av kriget, fäst sig vid just de här miljöfrågorna. Och Finland stödjer ju Ukraina i det där miljörelaterade projekt. Att Finlands miljöcentral till exempel deltar i ett projekt som finansieras av Finland, var vi stöder Ukraina att bygga upp färdigheter att monitorera miljön, att följa med vattenkvalitet och det där kartlägga skador av som kriget har gjort till biodiversitet. Väldigt stora delar av deras skyddsområden till exempel har blivit delvis förstörda av bränder och så vidare. att ja, kanske det inte talas alldeles tillräckligt om det, men att det är nog en sak som beaktas och anses liksom allvarlig. Och att, om man tänker på situationen som Ukraina befinner sig i, så även i den situationen har de villa i god tid också då satsa på färdigheter att följa upp konsekvenserna till miljön. Att nu är det en viktig sida av det här.
Och där en del av strategin måste ju också vara det att förebygga innan man förorsakar de här konsekvenserna.
Mm. Alltså vem ska förebygga?
Den som för kriget borde liksom ta de här sakerna i beaktande innan de planerar vissa ingrepp till exempel.
Ja, jag ställde här i början en sån här fråga som jag slängde ut där. Så här att kan miljöskadorna av ett krig överhuvudtaget tänkas så här som att det är geografiskt begränsat?
Nu skulle jag säga att det liksom ändå, alltså de absolut tyngsta följderna är nog lokala eller på sin höjd regionala. Alltså, vi talade här tidigare om utsläpp, speciellt utsläpp till atmosfären som nog förstås har en global inverkan. Men nu är det ju ändå, liksom storleksordningen är helt annan om man tänker på lokalbefolkningen som kanske mister sitt dricksvatten eller vars skogar förstörs eller just det där åkrar blir oanvändbara på grund av minor eller det där bomber och så vidare. Att nu är det på det viset framförallt lokala följder och samma sak också just med sådana här utsläpp som vi talar om oljeutsläpp. Så om det kan förstöra helt ett ekosystem i en lokal flod, men utan att det påverkar oss här i Finland på något vis. Att nu är det på det viset, skulle jag säga, ändå liksom för det mesta lokala, de där katastrofala följderna.
Ja, där bör man igen påpeka det här att det är inte frågan om följder som kanske syns de följande 5 eller 10 åren, utan det kan vara följder som syns de följande 50 åren. Om man tittar på Exxon Valdez oljeolyckan i Alaska, den skedde 89 och ännu 40 år efter den här olyckan så hade till exempel sillpopulationerna och späckhuggarpopulationerna inte återhämtat sig. Så där är verkligen långsiktiga följder.
Alltså det finns siffror på att det faktiskt tar så lång tid.
Ja. Ja. Särskilt såklart, Alaska ligger också i, de har också ett kallt klimat och den här vanliga, liksom normala biologiska nedbrytningen av oljeprodukter är väldigt låg och långsam. Så där är fortfarande, om man lite gräver i jorden så kan man hitta olja.
Därför så påverkar också det att vad det var för oljeprodukt som hamnade i havet. Att till exempel sådana lätt brännolja dunstar inom dagar eller senast veckor även i kyligare förhållanden. Men sen råolja eller tungbrännolja igen.
Det var väl råolja då, den här Exxon Valdez-olyckan?
Jag minns inte, men att det kan ha varit också tung brännolja. Men i varje fall så de här just kan sjunka helt och hållet ner till havsbotten eller sjunka ner och liksom flytta sig omkring i mellanskiktet i vattnet. Och det där han dunstar inte på det viset, utan bildar sen på stränderna en sån där tjära eller en sån där seg massa som kväver och som inte dunstar och inte slits bort lätt.
Ja, det är en viktig poäng att det beror väldigt mycket på hurdan typ av olja det är, hurdana väderleksförhållanden det är, hur varmt det är och så vidare. Så det har allt såklart en inverkan på vad som händer med den här oljan.
Så avslutningsvis, jag tänkte så här att om det fortsätter den här situationen, alltså man fortsätter i olika krig alltså att anfalla, sätta oljefält i brand och sånt här. Ser ni på sikt att nu har ni redan talat om det här att Leif, speciellt Schulman, tog upp det här med att det här ohållbara överhuvudtaget med fossila bränsleindustrin. Ser ni någon vändning i sikt eller någon, just med tanke på att man ser hur sårbart det är?
Man skulle ju hoppas att den här vändningen skulle ske lite snabbare än vad den gör. Det pratas mycket och görs väldigt lite. Så nu har vi mycket, mycket att göra för att få till stånd en ordentlig vändning.
Jag såg det där Benjamin Netanyahu, alltså Israels premiärminister, hans uttalande om det här för några veckor sedan, så menar på att inte behöver vi det här Hormuzsundet egentligen, det här att okej, så de täpper till det, men att hans lösning är att fortsätta och ta ut olja, men att sen bygga så här långa pipelines som man kan skyffla iväg den här oljan på ett sätt som inte är beroende av Irans välvilja. Så det var inget tal om att helt enkelt fasa ut det här, utan tvärtom att jobba runt det här.
Nej, och det ser man ju i flera länder att det är mer en sån här taktik att liksom fördröja eller till och med ta i bruk nya oljeproduktionsfält eller gasproduktionsfält. Så det är nog mycket, mycket som vi har att göra, som jag sa redan innan, vi får en ordentlig vändning till stånd. Och vi har bråttom, det är ju det som är problemet, vi har bråttom.
Det enda budskapet tycker jag vi kan ta av det här är just det att den här omställningen från mot fossilfri ekonomi är den enda rätta vägen. Och vi kan i Finland kanske inte så mycket påverka vad USAs regering till exempel gör för tillfället, men vi kan mycket väl påverka hur vi själv beslutar att gå vidare. Och det där, Finland har ju gjort mycket, bör göra ännu mer att slippa helt enkelt de här fossila bränslena från sin energiproduktion helt och hållet. Och jag kan ännu här tillägga att man kan lite kolla på hur olika länder i världen agerar. Och jag skulle i det här fallet rekommendera att man följer med hur Kina har gjort och alltjämt gör. De har, som man säger, spelat ett långt spel, och det har tagit årtionden för dem, men de går målmedvetet mot att dominera den här fossilfria energiproduktionen och konsumtionen som elbilar och så vidare. Så det där, jag är övertygad om att de har räknat rätt. Det är den vägen som vi alla borde ta, och den kommer att vara den vinnande vägen. Inte det att försöka hålla fast vid den här gamla modellen.
Absolut.
Ja, Kina hade så smutsig luft ännu för, jag kommer inte ihåg, det var någon korrespondent som var bosatt där många år som pratade om att man inte såg solen hela vägen på en lång sån här 8 timmars tågresa. Alltså man måste långt bort från de här stora städerna för att kunna överhuvudtaget få njuta av ren luft. Så att det är ju ofta tvånget som sätter igång folk. Jag tackar er för den här diskussionen. Jag hoppas att ni där som lyssnar blev lite klokare. Särskilt med tanke på att den här situationen knappast är över. Att det är mycket möjligt att vi hörde den förra natten igen om nya bränder då i de här oljefälten eller oljeraffinaderierna i Ryssland. Leif Schulman var det som ni hörde här som generaldirektör vid Syke, alltså Finlands miljöcentral, och havsexperten vid Finlands WWF, Vanessa Ryan. Mitt namn är Bettina Sågbom. Som vanligt för du som lyssnar gärna komma vid dina synpunkter på adressen slaget@yle.fi. Tack för sällskapet.
Tack.
Tack.